Du lyssnar på En familj som vår av Catherine Heine i översättning av Maria Store, uppläst av mig, Hedvig Lagerqvist. I see gold in the air and promises in our streams. I see love in our hearts and futures in our dreams. Jesse Woods, Gold in the Air. I like it in the light, but the world is different than it was last night. The Weepies, Early Morning Riser. 2002. Jane träffade Duncan mindre än en månad efter att hon flyttat till Boyne City. Hon hade låst ute sig och blivit tvungen att be en granne ringa efter en låssmed. Hon satt där på yttertrappan i skymningsljuset, iförd pyjamas. Hon var lärare i årskurs 2 och det var pyjamasdag när Duncan kom körande i en rostig vit skåpbil. Men oj, sa han när han fick syn på henne. Hur länge har du väntat egentligen? Han var ett par år över 40, med lite rufsigt rödbrunt hår och tjock mustasch. Ögonen var bruna med bärnstensfärgade fläckar. Och dragen var så symmetriska att ansiktet såg ut som om det hade klippts ur ett dubbelvikt pappersark. Han var normallång, normalbyggd och hade inte på sig något mer utmärkande än jeans och jeansskjorta. Och ändå var det som om han stack ut på ett påtagligt sätt, som motivet på ett foto med suddig bakgrund. Jane tyckte att han var lik killen i reklamen för Brownies hushållspapper och minst lika snygg. Bara 20 minuter ungefär, sa hon. Hon reste sig och gjorde en gest mot ytterdörren. Tyvärr måste du kanske borra upp låset. Nej, det tvivlar jag på, sa Duncan. Vi kan säkert ta oss in på något annat sätt. Folk tror jämt att deras hus är helt säkra bara för att de har några lås på ytterdörren. Och sen ringer de mig och så visar det sig att de har sovit med öppet sovrumsfönster i ett halvår. Vi tar ett varv. De gick långsamt runt huset. Det var ett gulligt litet enplanshus, vitt med svarta fönsterluckor. Duncan böjde sig ofta ner och tittade i rabatterna. Det kan också hända att de förra ägarna har lämnat kvar en nyckel i en lossad sten eller något sånt. När de kom till baksidan av huset pekade Duncan på badrumsfönstret. Det är det här jag menar. Jag skulle kunna lyfta bort myggnätet där och klättra in direkt, om inte fönstret är låst. Okej, sa Jane beskedligt. Han förde in spetsen på en skruvmejsel under kanten och nätet lossade oroväckande enkelt. Duncan tog emot dem ena handen. Inte så mycket brottslighet här omkring, sa han till Jane. Men förra året vaknade Charlene Talbot och fick se en man som stod och bredde sig en skinkmacka i hennes kök. Han var rätt ofarlig. Det visade sig att han var och hälsade på hos familjen Massey och var så full att han inte kom ihåg vilket hus de bodde i. Men jag vill verkligen inte att du ska råka ut för det. Han släpade dit Janes soptunna, ställde sig på den och sköt upp fönstret. Han hukade sig och kröp in. Och en minut senare öppnade han ytterdörren och ropade på henne. Jane tackade honom och erbjöd honom att stanna på kvällsmat. Hon hade aldrig spontant bjudit in någon man på kvällsmat förut, men hon var tacksam för att han inte hade tagit något betalt. Dessutom hade hon inte haft ett ordentligt samtal med en man sedan hon flyttat hit, om man inte räknade pensionären på mataffären Glens, som hade bett henne om hjälp att hitta sin bil. Hon var 26 år gammal, lång och smärt, med sandrefärgat hår som gjorde sig bra i hästsvans, och hon behövde inte mycket smink. Det där sista var en lycklig slump, eftersom hon sällan sminkade sig. Ögonbrynen och ögonfransarna var naturligt mörka, trots hennes blonda hårfärg. Och de ljusblå ögonen var mandelformade med tunga ögonlock, som gjorde det meningslöst att ha ögonskugga och svårt att applicera den. I tonåren hade Jane blivit så förvirrad när hon följde tidningarnas steg-för-steg-guide för att lägga ögonskugga. Vänta nu, var fanns hennes globväck? Varför såg hon exakt likadan ut efteråt? Hon hade rak näsa och generös mun. Hon var väldigt söt när hon kom ihåg att sitta med rak rygg och förhållandevis söt när hon satt hopsjunken.